hockey-VM-tider och Sverige spelar i detta nu kvartsfinal mot Tjeckien. Det är dock inget som stoppar Obitrictum och avsnitt nummer 75. Som vanligt med mig Tobias Nordström och Friedrich Nietzsches egen Übermensch, Billy Ringard.
Ja, du fick till det där i slutet, för när du var på väg in på hockeyspåret där så blev jag lite kall, blev lite spänd i ryggen och liksom funderade på hur kan jag vända det här till något bra. Men sen, jag tycker du räddade en övrigt ganska kass inledning.
Du är hellre nere med Nietzsche än 3 kronor alltså?
Ja, verkligen.
Ja.
Vi delar inte åsikt om hockeyn riktigt. Du gillar ju det.
Jag gillar ju det. Jag är väldigt det är väl lite så där, det var ju en sport jag höll på ganska mycket med i min ungdom. Och då blir det väl lite så att liksom man kan sporten väldigt bra, så blir det roligt att titta på ett annat sätt liksom. Jag kan tänka mig att någon som har spelat väldigt mycket schack tycker att det är betydligt mycket roligare att titta på när någon annan spelar schack än vad jag gör, så att säga.
Och är inte det någonting man skulle gärna vilja tycka var väldigt kul?
Titta på schack.
Ja, men tänk att gå all in på schackpartier. Du vet, så här, drag för drag och jämföra mot vad som har skett tidigare. Och kanske inte spela själv utan bara vara så här grym på schackteori.
Var lite så här schackens Björn Hellberg liksom.
Ja.
Kanske.
Jag är inte beredd att lägga ner så mycket tid på det, men jag skulle vilja ha det som ett örhänge så här, att vara jävligt grym på schack på något vis.
Men man har ju liksom ingen nytta av det. Alltså, det känns också som att det är så smalt så att visst, du kan skryta lite med det, men det är liksom ingen sätt som du kommer liksom inte kunna sitta och diskutera schackstrategier med någon på möjligtvis på någon så här skum sida på nätet eller någonting.
Alltså, jag har ju lite, snokern är ju lite det för mig, och det är ju ännu smalare om möjligt.
Ja, fast snokern blir lite så här, inom stora citationstecken då, folkligt i och med Kim Hartman och Eurosport liksom.
Jag har faktiskt kommenterat snooker på Eurosport.
Jo, du är bara hans vikarie.
Det är en sån sak som inte så många känner till, men som det är.
Du kommenterar ju även då den här japanska sporten. Vad heter den? Hinderbanan.
Viking heter den. En vansinnig hinderbana. En sån här klassisk japansk bryta ryggen av sig hinderbana. Där man varvar då några så här stora kända atleter som gör upp om det. Med några tjocka och några halta och några lytta som bara ramlar och slår sig. Liksom.
Det är lite som det där Wipeout, va?
Precis, Wipeout. Ja. Fast upphöjt i... Jag skulle säga att det här var lite hårdare faktiskt, ja. Tror jag.
Men du gick från det till snooker.
Ja, det var min kommenteringsbana på Eurosport.
Ja, jo, varför inte?
Fast det var ju snooken jag ville åt liksom, så att någonstans var det ändå en win att få ta en hel turnering och sitta där och
I sportsammanhang, det känns som att man går från att vara slagerexpert till att sitta med i Svenska Akademien ungefär.
Ja, men det tycker jag är en giltig liknelse.
Ja, ja.
Jag skulle gärna göra det mer faktiskt. Det var synd, ja. Det har inte blivit av helt enkelt. Ödet förde mig in på andra vägar. Men snooker. Det har just varit VM ju, 2 veckor här. Väldigt spännande VM.
Jag kan ju bara en snookerspelare. Det är Ronnie the Rocket. Ronnie O'Sullivan, va?
Ja, som övervann sina psykologiska demoner och vann VM här nu för förra veckan.
Ja, han är en av de bästa fortfarande alltså.
Han har inte gjort det på många år. Alla har ju sett honom som en av de bästa. Men han har ju aldrig kunnat leverera. Därför att han kämpar ju mot ganska stort mörker inom sig. Sådär. Men nu plockar han ju fram vintage Ronnie O'Sullivan och spelade som en dröm genom hela turneringen. Det kallas ju för övrigt arbetarklassens schack. Snooker.
Ja, alltså du har pratat om det någon gång, och jag fattar hela den så här, att det finns en aura av ölhall över snooker, men samtidigt det känns samtidigt inte, det känns inte gruvarbetare liksom.
Nej,
dart känns mer. Det känns mer, vad heter, alltså det är så här, dart är en sport du ska helst ha liksom 3-4 öl innanför västen innan du är riktigt bra, för ja. Innan så är du lite för darrig på hand eller så, medan snooker,
fast de är duktiga på att kröka snokerspelarna alltså. Fast kanske inte innan match längre. Det fanns ju en gång i tiden när de faktiskt gjorde det. Men snokerspelare, de är ju ofta lika snabba med stiletten som med kön på något vis.
Jag trodde du skulle säga lika snabba med tungan som med kön.
Jag har ju faktiskt varit ute och krökat ganska duktigt med John Higgins, som är 4-fäldig världsmästare Vi tog en sväng om i Köpenhamn. Och det roliga är på Wikipedia, om man kollar honom där, så står det att han är nykterist efter en incident som skedde på ett flygplan efter en turnering på Malta. Jag tyckte det var lite konstigt att han och hans manager Pat Mooney, de beställde in varsin öl och varsin whisky, och så svepte de ölen och så satt de och smuttade på whisky, därför att liksom beer is for drinking, whisky is for enjoying.
Okay.
Och när John Higgins var på toaletten så var jag tvungen att fråga Pat Mooney, liksom, jag trodde han var en teetotaler. Och då så sa han, hej S. Och jag bara, men han dricker ju, han dricker ju jättemycket. Så jag bara, ja, men han ska inte flyga idag. Så att han är alltså nykterist när han ska flyga.
Ja, okej.
Okay. Men som sagt, då, det...
Det är att... Vad ska man säga? Att komma lätt undan med att vara nykterist. Jag är nykterist de dagar jag flyger.
Ja, precis, och det säger väl någonting om så här snookersportens inställning till det här med alkohol, att det liksom är...
Så länge man inte är pilot så är ju det liksom att göra det lätt för sig.
Ja, men alltså jag har ju varit på snooker-VM i Sheffield, och jag kan säga i pressrummet så har de ju fri bar, och de brittiska snookerjournalisterna, de är ju inte sena att gå på glasen, kan jag ju säga.
Nej, men det är väl som det ska vara, eller? Men det är väl samtidigt, i Storbritannien känns det som att det är mer brittiskt än arbetarklass på ett sätt.
Definitivt, fast det stammar ju ändå från någon slags så här...
Möjligtvis att om du går på hästpolo så dricker man slånbärs gin istället för...
Men du vet, snoken urartar ju så mycket konstiga grejer. Det var någon bråk vid någon match, en snubbe som heter Quentin Hahn, och sen, jag kommer inte ihåg vem den andra var. Det slutade ju med att de skulle göra upp i en boxningsmatch där han, Ronnie O'Sullivan, var Quentin Hahns sekond, och det var helt sjukt. De skulle liksom göra upp på riktigt istället, och men det är mycket bråk, mycket sena pokermatcher, och det är bakfylla, och det är liksom, ja, det är mycket konstigt.
Ja. 0-0 står i alla fall Sverige-Tjeckien än så länge. Jag tänkte spoiler alert, den här matchen kommer vara slut när folk hör det här avsnittet ändå.
Ja, jag
tänkte jag smyger in lite resultatuppdateringar emellanåt, mest för min egen skull kanske.
Vad vill du att jag ska göra med den infon? Liksom?
Jag tänker så här lite grann, att om det här blir en så här historisk match med att Sverige vänder eller någonting, det händer någonting sånt historiskt. Det vore väl kanske lite kul att ha det dokumenterat i en podcast, eller?
Mm. Men menar du att vi ska börja göra som i alla matcher? Så här?
Nej, det behöver vi inte göra.
Ja, Union Berlin spelar i Zweite Bundesliga.
Ja, alltså Hockey-VM tar ju slut nu på söndag, så att det blir ju den här matchen och ingen mer. Så att vi får hoppas att den här matchen blir rafflande då. Liksom.
Mm. Det låter bra. Rafflande var ju också en annan grej här i veckan, tycker jag. För de som inte har sett Fringe så ska jag hålla det här helt spoilerfritt. Jag vill bara säga att jag är väldigt, väldigt lycklig över att ha sett den tvådelars säsongsfinalen. Har du sett den?
Ja, jag vet inte hur mycket vi ska spoilera, men jag grät väldigt mycket.
Ja, precis. Det var lite det jag ville komma till. Att utan att gå in på handling överhuvudtaget, så kan man väl säga så här att det som gjorde oss, i alla fall mig, besviken både när det gällde så här Lost och Battlestar Galactica, det har vi pratat om förut här lite grann, att man valde att avsluta serierna med att berätta om karaktärerna, alltså liksom vad som hände med karaktärerna, deras avslut, snarare än mytologins avslut. Mm. Och i båda de serierna så var man på något sätt mer intresserad av mytologin. Och det jag gillade så mycket med den här näst sista säsongsfinalen, det blir ju en säsong till av Fringe, det är det att på något vis så känner jag nu att så här, karaktärerna har fått sin avslutning hos mig. Ja, de har nått vägs ändå hos mig, så hela nästa säsong får de jättegärna koncentreras på mytologin och ta den i mål.
Liksom. Men jag tycker också en grej som Fringe gjorde väldigt bra på ett sätt, det är att de har verkligen förankrat på ett bättre sätt mytologin i karaktärerna.
Definitivt.
Alltså, det fanns ju i Lost också, men skäddades bort ganska mycket, kände jag.
Ja.
Medan det här känns, det känns verkligen som utan de här karaktärerna så finns inte mytologin överhuvudtaget. Liksom.
Nej, helt korrekt. Men jag är väldigt lycklig och jag är nöjd över att någonting som jag har investerat så himla mycket känslor i för en gångs skull landar på ett bra sätt.
Ja. Vi kan väl kanske redan nu utlova en Fringe-special där när serien går i mål i, det blir framåt årsskiftet ungefär.
Jaha, den ska gå i mål under hösten alltså?
Yes, så vitt jag har fattat så kommer alla avsnitten gå under hösten, och så ska de köra någon annan serie på våren.
Mm.
Men det tycker jag vi kan lova, eller?
Ja, definitivt. Vi skulle kunna prata Fringe till korna gå hem.
Skulle du kunna släppa det som någon lite så här fristående specialare med tanke på att, för det kommer ju inte vara spoilerfritt liksom, så att de som har sett serien kan lyssna på den och de som ser serien kan lyssna på den i efterhand helt enkelt.
Precis. Vi har lärt oss den läxan efter, var det Inception-avsnittet när det hade gått en och en halv månad sedan premiären och vi tänkte alla har ju sett den här, så vi gjorde ett Inception-avsnitt och sen insåg vi att få feedbacken att ja, alla hade inte sett den.
Ja.
Man lär sig på vägen.
Ja.
Det är sånt, en så här gammal podcast som Oddpod har lärt sig, som de nya fortfarande, ja, det är läxor som de måste läsa. Eller jag vet inte, jag går bort med mina metaforer här.
men någon som borde ha lärt sig på vägen, det borde ju ha varit SF Bio, kan man tycka. De, nu här i veckan, idag så släpps biljetterna för alla. De började i onsdags med att sälja biljetter till de som är så här bioklubbsmedlemmar till Prometheus då. Och det visar sig då väldigt tragiskt att den bara kommer gå upp i 3D i Sverige.
Och det här får ju mig att överväga mina alternativ. Kan jag säga. För 3D i allmänhet är jag inte alls särskilt pepp på. I vissa fall, absolut. Tecknade filmer, jättegärna. Pixar, bring on it. Bring it on. Jag tappar bort mig lite i min grammatik här också. Det är inte bara metaforerna som är jobbiga idag. Grejen är så här att i det här fallet så är det inte bara så här allmän skepsis mot 3D. Utan visst är det så att Ridley Scott faktiskt har sagt att man ska se den i 2D?
Nej, alltså Ridley Scott, han har ju filmat den i 3D, så att, alltså han har väl inte sagt något format han föredrar, men jag antar att han vill att man ska se den i 3D. Men jag vet inte, alltså jag bryr mig inte så mycket om det, för att det är, alltså, som det ser ut nu så är ju, alltså 3D-tekniken varierar så mycket från biograf till biograf än så länge att det liksom, du vet aldrig riktigt vad du kommer få, till skillnad mot liksom gammal hederlig 2D där det i princip är, där liksom resultatet blir i princip detsamma oberoende av vilken utrustning som finns i biografen så att säga. Medan då med 3D så skiftar det snarare väldigt mycket av vad man får för kvalitet liksom. Och sen, alltså jag känner väl framförallt så känner jag, alltså jag, det är två saker jag tycker absolut jättetråkigt med 3D-grejen. Dels är det att man inte får välja, för att filmerna kommer ju se radikalt olika ut och man vill ju kunna se, om inte 2D så i alla fall båda två liksom. Och sen tycker jag även att, alltså, Prometheus verkar ju vara en ganska mörk film. Och då vill man ju kanske inte ha de här tonade fula glasögonen som gör bilden ännu mörkare. Det är de glasögonen jag kanske haft stört mig mest på. Eller det jag stört mig mest på är ett inbyggt fel i tekniken som handlar om att när man tittar på det så får man ont i huvudet för att ögonen försöker fokusera på det som är ur fokus så att säga. Så att det finns, jag har diskuterat 3D-film förut och det finns massa problem med det. Och jag ser den gärna i 3D och jag vet att jag kommer se den i 3D, men jag skulle helst se den i 2D först. Och det går ju inte nu.
Om inte ditt uppror.
Ja, precis. Jag har dragit igång en namninsamling då via min blogg. Det uppmanar alla att gå in och rösta på att eller skriva på för att SF då ska visa den i både 2D och 3D från premiären och framåt. För det jag misstänker också är att det kommer bli så här att de kommer släppa den i 3D först och sen två veckor, en vecka så där efter premiären så kommer den gå upp i 2D.
Då flyttar de den från de stora, alltså deras salong 1, och så flyttar de den till salong 3 där det inte finns 3D.
Ja, men typ, alltså för det handlar ju garanterat om, alltså ja, de har pratat, för det är väldigt många människor som har klagat på det här på SF Bios Facebook-sida. Och då har de pratat väldigt mycket om att säga, ja, vår programavdelning håller på att förhandla med filmbolaget och bla bla. Alltså jag vet inte, jag tycker att det låter som bullshit. Jag är helt övertygad om att det handlar om att de vet att fansen kommer gå och se den vare sig det är i 2D eller 3D. Och då är det bättre att låta den gå upp i 3D först eftersom att de biljetterna är dyrare liksom.
Jag funderar ju på vänta 2-3 veckor och se den i 2D. Efter 2-3 veckor brukar det finnas en R5-rip som är sebar.
Ja, men alltså jag vet inte, jag vill verkligen inte göra den grejen med Prometheus, för att det känns samtidigt som att det här är liksom första påkostade science fiction-filmen som kommer på kanske, ja, men sen typ femte elementet eller någonting. Och liksom, alltså det är ju nästan första hard sci-fi-filmen sen Alien höll på och harvade förra gången.
Ja.
Och då känns det som att om man nu då liksom vill älska den genren, då får man liksom så här faktiskt punga ut lite pengar. Så att, inte för att, liksom så här, att på något sätt göra det som något politiskt ställningstagande, men utan snarare för att visa liksom studion att de ska satsa på sådana här filmer. Liksom.
Mm. Jo.
För det är så, om Prometheus kommer gå dåligt så kan vi glömma att vi kommer se fler så här mörka science fiction-filmer som är barnförbjudna de närmaste 15 åren. Liksom.
Ja, jo, det finns en poäng i det, absolut. Men det är bittert, känner jag.
Jo, det är definitivt.
Det är väl ett skäl så gott som något att plocka upp sin slacterist.
Mm.
Fan, jag får inte ett ord rätt.
men lite roligare Prometheus-nyheter då. Det kom ju en ny viral video i veckan här. Du såg den, eller?
Ja.
Elizabeth Shaw, då numera passkaraktär, sitter och skickar en begäran om att få hjälp med en expedition till Peter Weyland. Och det roliga här är ju att det står ju, vad heter det, Yutamis logga syns ju på slutet.
Precis. Det är väl, tolkningen är väl så att de avlyssnar det här meddelandet.
Aha, okej.
Okay. Att det är typ så här ur deras arkiv, eller du vet, deras analytiker som sitter och går igenom, som avlyssnar Waylands kommunikation. Typ.
Men de kommer ju gå samman sen, så att min tanke slog mig också att jag är osäker på exakt när Prometheus utspelar sig, men det här klippet då på Elizabeth Shaw, det utspelar sig ju 2079 tror jag det var. Och jag har en tanke då på att det här klippet utspelar sig en bit in i framtiden efter att Prometheus-expeditionen har försvunnit.
Ah.
Så att det vi ser är liksom Yutani som går igenom och analyserar gamla Wayland Industries grejer.
Efter deras merger typ.
Precis. Och att då, vad heter det, man i det här klippet då i princip anlägger liksom någon slags perspektiv på vad som händer efter Prometheus liksom. För det är, de håller ju på, har ju börjat nu och hinta lite grann om en eventuell uppföljare till Prometheus redan nu liksom.
Just det.
Damon Lindelof har pratat lite om det och så att jag vet inte, det vore ju också på något sätt sjukt snyggt att man så här istället för att då det ska vara någon stor cliffhanger i slutet, så börjar man hinta lite grann om fortsättningen i den virala kampanjen istället.
Mm. Och grejen är att det som jag gillar med den här och även den förra där de presenterade Android-modellen och även det här TED-talket som inledde det hela, det är att alla strålar med sån entusiasm och optimism. Hon är så här, åh, vi har hittat en grej och det här kan vara svaret på allt och ni måste stödja den här, det kommer bli jättebra. Alltså alla är så här, alla är så positiva och så glada och så här, det är liksom det finns en optimism som genomsyrar allting. Och det tycker jag är så härligt när man vet att det ändå är en ganska så här olycksbådande story som kommer att spelas upp framför oss.
Det är också så här, hon har ju ett halsband med ett kors på sig i det här klippet. Vilket också är väldigt intressant på något sätt. För hon pratar om att så här, hitta det, liksom ursprunget och det. Om man har, jag vet inte, jag får direkt tankar om att jo då. Men ursprunget kommer nog inte riktigt vara det du hoppas på. Eller vad man ska säga liksom. Nog kommer du få meet your maker, men vem som är din maker, det är en annan sak liksom.
Eller hur? Mm. Ja. Nej, men det är välgjort viral, definitivt.
Det är väldigt. De har ju även, jag har inte hunnit tröska igenom hela den, men de har även ett träningsprogram på projectprometheus.com som man kan signa upp för och då låsa upp olika levlar. Man hittar olika bilder och lite klipp och sånt. Jag har gjort typ första leveln bara sådär, men ska väl ta tag i resten också.
Det är lite som, var det inte något Dharma Initiative-test en gång i tiden för Lost?
Ja. Stämmer. 1-1 står det nu, Sverige, Tjeckien.
Trevligt.
Ja, Sverige hade ledningen där men har tappat den. Så att, nej, jo precis, Sverige hade ledningen men tappade den.
Du, jag tänkte, i höstas så snackade vi lite om maskerade brottsbekämpare. Vi var lite så här, vad ska man säga, vi ville vara positiva till det eftersom vi vill ha superhjältar. Samtidigt som vi insåg att det oftast spårar ur i pöbelmentalitet och ja, ganska risiga grejer.
Mm.
Jag läste en grej här i veckan där man kan väl säga att verkligheten ibland hinner i kapp Oddpod. Jag läste om i Derry på Nordirland, så här är några som heter RAAD, som är en grupp som är så gamla IRA, Provisional IRA folk, som de liksom förvisar droglangare från stan. De har bara avrättat än så länge, men så här, folk fruktar att det blir mer. Alltså, över 80 pers har de liksom knackat på dörren och sagt att ja, du kan ju åka härifrån eller så blir det illa liksom. Och jag vet inte, är det så här som masked vigilante-grejen blir? Att det blir så här paramilitära grupper som mer eller mindre utövar någon slags lokal terror?
Jo, men det blir det väl. Eller, alltså, det är svårt att tänka sig hela den så här, vi får vendetta-grejen.
Mm.
Det känns ju mer som att det blir liksom en liten militia som röjer själva, eller vad man ska säga. Det känns, jag vet inte, min fördom säger mig att det kryllar av såna små, vad ska vi säga, försök i Mexiko.
Mm.
För det känns som delar av Mexiko är liksom så laglöst land, och det känns som att det liksom definitivt har bildats organisationer som har tagit över ordningen på platser där polisen har varit inkapabla att göra så liksom.
Fast de som sköter ordningen där är väl samma som står för oordningen, är det inte?
Jo, det är det kanske.
Jag trodde du skulle säga så här, gränsen mellan Mexiko och Texas typ.
Ja, jo.
Eller ja, Texas gränsar väl inte till Mexiko. Men
det borde vara ganska, vad heter det? Alltså de här Minutemen-falangerna som finns där på den amerikanska sidan. Det skulle ju vara kul på något sätt. Finns det inte ett This American Life-avsnitt när de typ håller på att skriva, alltså det är liksom någon slags konflikt mellan dem och de som är då på andra sidan gränsen, och det enda de gör är att de står liksom och skriker mot varandra och lyser med ficklampor. Det är liksom så här, det är så våldsamt det blir ungefär, att man lyser en ficklampa i ansiktet på någon så här, väldigt, väldigt hotfullt. Men det känns som att så här, om liksom en sån där mexikansk militia skulle rycka in i Texas och möta någon sån här Minutemen-grupp, jänkarna skulle inte ha en jävla chans liksom.
Nej, men problemet är att jag tror att de drogkartellerna är nog lite för smarta för det. För att om de gör en sån
givetvis,
sak, då så kommer ju National Guard att rulla fram och bara röja. Men absolut, det tror jag. Det är lite som den här klassiska, är det Bill Hicks som pratar om fotbollshuliganer? Så här att skicka, när England hade så stora problem med fotbollshuliganer där i slutet av 80- och början av 90-talet. Han sa det att skicka dem till Los Angeles liksom. Where are the Shaftesbury hooligans? Och så möter de Crips and the Blood. Se vilka som är hårdast. Nej, men det är bara så här, jag tänkte på det när jag läste den här artikeln, att ofta är det lätt att, och det är vi väldigt medvetna om också här när vi gör, men det är väldigt lätt att sitta och prata om sådana saker, att så här, ja, men vi vill ha mer sånt. Sen inser man att så här, i verkligheten så blir det ju ganska smutsigt ändå.
Fast jag vet inte, man ska väl inte fördöma små miliser som gör såna här saker. Jag tyckte det lät ganska behjärtansvärt ändå, eller?
Ja, det får stå för dig.
Ja, men om någon liksom knarkung råkar stryka med i upprätthållandet av liksom någon slags ordning. Alltså jag ska inte sitta här och argumentera för så här, medborgargarden direkt. Det finns ju ett pågående fall i USA nu som vittnar om att det inte alltid är jättelyckat liksom. Men jag menar, i det här irländska fallet så känns det ju ändå som att de är så ganska hårt inriktade på någon form av organiserad brottslighet ändå.
Ja, alltså som jag förstår det så är det liksom dudes i kvarteret som så här, enligt dem, de anser att de har så här obestridbara bevis för att den personen säljer droger, och då det är inte så att det är någon rättegång eller att man får någon chans att försvara sig eller så, utan du har liksom 24 timmar på dig att lämna landet, annars blir du skjuten i knät typ.
Då säger de bara det. What about the law, säger de. I am the law. säger den väl listen då.
Ja. Precis. Men jag tycker vi tar med oss ditt citat om medborgargarden, inte alltid jättelyckat.
Nej. Årets underdrift.
Yes. Men det här med att vara lite driftig är ju egentligen ingen negativt, även om det är just i sådana avseenden kanske är ganska tveksamt.
Jag gillar det steget från medborgargarde till lite driftig.
Ja, men jag skulle vilja slå ett slag för förverkligandet av idéer.
Du reducerar medborgargarden till en bisyssla så här, ungefär. Som man inte tar upp på kassakorten liksom.
Ja, men alltså, det är väl samma sak som att bygga en tågbana.
Ja, kanske.
Fast med lite mer blod.
Ja.
Jo, Åsa Ros som var med och pratade spel här i typ avsnitt 5, va? Eller avsnitt 6.
Väldigt tidigt.
Väldigt tidigt. Åsa är ju en speldesigner av stora mått. Ett geni i gaming. Och hon har ju just nu ett projekt som finns på Funded by Me. Som redan är funded till typ 1000% eller någonting. Men i och med att den här investeringsgrejen även betyder att man förhandsbeställer produkten, så är det också ett bra sätt att beställa hennes lilla grej som verkligen är cool. Hon har satt ihop ett nyckelringsrollspel. Alltså ett komplett regelverk, karaktärsblad, äventyr med mera. Allt man behöver för att spela. Som i ett litet block som sitter på en nyckelring så att man alltid kan bära med sig det. Jag tänkte att det här är väl rätt. Jag kan tänka mig att det finns en och annan gamer bland våra lyssnare som skulle kunna vara intresserad av det. Gå in på det. Vi länkar från bloggen oddpod.se. Gå in och hugg den, för det är, jag tycker det är en ascool idé att genomföra.
Mm. Låter jättebra. Kan även säga att Tjeckien precis gjorde 2-1 nu. Så att...
Jaha. Ja.
Från överläge till underläge. Mm. Tungt.
Jag skälver av skräck inför resultatet.
Ja.
Du ser det, va?
På tal om underläge, får jag chansen att ta ledningen på nytt i På spåret den här veckan?
Ja.
Jävlar vad tveksamt det där lät.
Jag vill ju suga på min 10-6-ledning ett tag till. Alltså grejen är så här, att jag har ju stan klar och jag har 10 och 8 klar, men jag har inte hunnit göra de övriga. Så att vi får skjuta på det en vecka.
Tänk om Christian Lok och Fredrik Lindström skulle säga det. Alltså när det är dags för tredje resan är på spåret där, om de bara skulle... Ja, vi har 8 och 10 klar.
Ej, ge mig en lön så lovar jag, då kan jag sätta ihop 20.
Men, ja, okay. Du, eftersom att vi har schabblat lite med fram och tillbaka de senaste veckorna, så får du dispens även den här veckan då.
Mm, vad bra. Säger vi. Mm. Vad bra. Nästa vecka då kommer det bli bra.
Ja, då vill jag att du levererar en mycket, mycket bra på spåret då.
Jag levererar alltid bra på spåret. När man går in på vår sajt på oddpod.se och läser de många långa och bra diskussionerna som ofta blir efter avsnitten, så noterar jag en sak som jag faktiskt blir väldigt glad över. Det är nämligen så här att signaturerna som står bakom postningarna, det är namn som Sporty Socrates, Stefan Klief eller Laserbönan. Och det är faktiskt någonting som faktiskt blir mer och mer sällsynt i dessa dagar. Det vill säga, internetaliaset blir mer och mer sällsynt. Någonting hände ju när Facebook kom och det på något vis blev standard att man använde sitt riktiga namn. Både på Twitter, Tumblr, Instagram, alla de tjänsterna, de puffar för att så här, använd ditt riktiga namn så att dina vänner kan hitta dig. Och det har lett till en död, skulle man kunna säga. En död av internetaliaset. Och jag tycker det är väldigt tråkigt. Vad tycker du?
Jo, alltså det är klart att det är jättesynd på något sätt. Men jag skulle på ett sätt också argumentera för att det här är en jättebra utveckling. Och då är bara för att i och med då att så här, Twitter, Tumblr, Instagram, Facebook och så vidare, de claimar något slags här liksom autenticitetsvärde, eller man ska säga. Alltså där sitter riktiga människor och pratar om riktiga saker på något sätt. Det i sin tur gör ju att det spillas en liksom en diaspora utanför allt det här, där liksom, där anonymiteten verkligen blir en dygd istället. Alltså jag tänker så här, liksom forum och sånt, alltså vi kan ta svenska exempel, så liksom Flashback, där är ju alla as anonyma. Och där frodas ju även då liksom både liksom internets absolut sämsta delar, men även då internets absolut bästa delar liksom. I USA så har vi motsvarigheter som liksom 4chan, eller för den saken skulle säga Reddit, där de absolut flesta är anonyma liksom och har alias och sitter och kommenterar. Även liksom amerikanska så här, större sajter som ja, men som Gawker och deras olika filialer med IO9 och ja, alla de, alla som kommenterar där är ju också mer eller mindre anonyma, så man kör med roliga alias och sånt och har kommentarer och diskussioner. Så att på ett sätt så tror jag att det på något sätt är positivt att internets mainstream fora har blivit ännu mer mainstream, för det gör att det som inte är internet mainstream har blivit ännu mer liksom på sidan av.
Så att man slipper det här liksom Bosse 49. Det aliaset slipper man liksom.
Precis, för Bosse 49, han nöjer sig liksom med att slänga upp några kommentarer på aftonbladet.se om om man liksom att Fredrik Reinfeldt har pratat om etniska svenskar liksom.
Men för det jag kan tycka är väldigt tråkigt, eller liksom lite så här hyckleri eller vad man ska säga, det är ju det att när man deltar i en diskussion eller ett socialt media på nätet, så blir det ju liksom, när man skriver under sitt egna namn, så finns det ju någon slags förväntan på att man under det namnet är den man är i verkliga livet. När egentligen alla, oavsett om de är posörer eller liksom är helt omedvetna om det, så är det ju så att alla odlar någon slags internetpersona som förmodligen är ganska långt ifrån den man är på riktigt. Och det jag tycker är väldigt tråkigt, det är att man gör det under sitt eget namn i allt större utsträckning. Sen kan man ja.
Ja, alltså, nej, alltså det enda jag tänker mig blir det som blir, vad ska vi säga, mer närmare sanningen är väl kanske att man i lite större utsträckning anstränger sig för att kanske lägga fram åsikter som man faktiskt kan stå för i någon slags verklighet också, eller vad man nu vill kalla det. Alltså att om man är anonym så kan man kasta ur sig lite saker till höger och vänster bara för att det är roligt att trolla lite, eller det är liksom är kul att ge långfingret, medan om ens eget namn står där så kanske man tänker ett varv till, eller vad man ska säga.
Fast alltså, när man är på mottagarsidan av det, så jag blir ju hellre hatad av Invisigoth än av Anna Svensson.
Ja, det vet jag inte om jag håller med om riktigt.
Inte?
Nej. Alltså, jag vet inte, om man kollar sig till exempel, nu kommer jag ju låta extremt människofientlig här, men när man är inne till exempel på aftonbladet.se då och typ tittar igenom, alltså där kan ju ofta kommentarsfältet vara guldet liksom.
Ja, ja.
Därför att det där sitter liksom människor och har liksom extremt stora och hetska diskussioner, men är extremt dåligt pålästa och vet liksom inte vad de pratar om riktigt.
Fast där tycker jag också att det finns...
Och då blir, jag ska bara säga, ja, då blir det liksom roligare när det är liksom Bosse Lundberg ifrån Ankeborg. Alltså det blir roligare när det sitter då en riktig människa där och är så dum än om det liksom bara är ett alias. För då är det liksom mer trollrisk, eller vad man ska säga.
Jo, fast samtidigt tycker jag det finns något sorgligt i när folk som inte jobbar med det skrivna ordet, eller som kanske inte är utbildade i det skrivna ordet eller har särskilt mycket erfarenhet av det skrivna ordet, när de sitter i sådana där kommentarsfält. För att på något sätt är det så här, alltså att jobba med liksom sarkasm och ironi och debattera på kort och kärnfullt, alltså det är ju en konstform. Det är ju liksom någonting som, alltså även bland de som jobbar uteslutande med att skriva, så är det bara liksom några procent av dem som faktiskt behärskar den sortens kommunikation till fullt ut liksom.
Jo, men definitivt.
Så att på något sätt så känns det som att så här, när vi hade ju vår lilla sajt The Cricket där för typ, ja, det drog väl igång för inte riktigt 10 år sedan, men ja,
Och sju år sedan. Ja. Mm.
Och där hade vi ju, vad hette han? Kung Misär.
Ja, just ja.
Och grejen är att det gick knappt att publicera en text på sajten utan att Kung Misär skrev ett minst lika långt svar i forumet. Och han var så arg och så liksom, han var reaktionär. Det var liksom 80-tals Sarah Indie som var liksom det enda riktiga musiken. Och soul, gammal soul. Men Kung Misär, tycker jag, han var ju ett väldigt bra inslag på sajten. The Cricket hade ju varit betydligt tråkigare utan Kung Misär. Mm. Och det känns som att det hade varit väldigt, väldigt tråkigt om det hade varit under ett riktigt namn istället. Så man visste att det satt någon sur gammal gubbe och verkligen tyckte det här. Och verkligen, alltså, med Kung Misär fanns alltid den där... Liksom, alltså,
det, en tvetydighet. Liksom.
Ja, det fanns en osäkerhetsvariabel som gjorde... Liksom, trollar han? Eller liksom, är det här på riktigt? Liksom. Jag vet inte vem som fick utstå mest spott och spe, men det var väl Terry Eriksson, tror jag, som ofta hamnade i skottgluggen för Kung Misär. Mm. Vi trodde att det var Andres Locko väldigt länge, men han förnekade ju bestämt. Vi var övertygade, i och med att Kung Misär inte fanns någon annanstans på internet, så tänkte vi att det måste vara någon så här chillinggänget människa som trollar oss typ.
Men det där är ju intressant. Alltså det är ju vägen att gå på något sätt, att man kör olika alias. Mm. För du vill ju liksom inte att någon ska kunna googla ditt alias och sen märka att du sitter på en annan sida och liksom diskuterar bostadsmarknaden i Tungelsta eller någonting. Alltså för då blir det helt plötsligt väldigt mycket mänskligare på något sätt. Mm. Alltså om Kung Misär bara är liksom en Sarah Records puritan så är han perfekt. Mm. Alltså då är han liksom verklighetens red shirt guy på något sätt. Medans om han å andra sidan liksom, om du googlar honom och sen dyker han upp på familjeliv.nu och sitter och pratar om hur bra veterinärkliniken i Bagarmossen är, ja, men då försvinner lite av magin på något sätt.
Ja, definitivt. Definitivt. Alltså I finished listening to The Field Mice yesterday. Ja. Det håller jag helt klart med om. Och alltså det jag är lite så här, tycker det är lite sorgligt, det är ju det att när man lär känna en person som Kung Misär, i och för sig han är ju en extrem, men ta så här elegansen som är en värdefull bidragare till vår sajt Oddpod, kloka kommentarer och så vidare. Det är ju kul att bara känna någon som elegansen och egentligen inte veta någonting om, eller ja, nu vet ju vi i och för sig vem det är, men i teorin så här, när det bara är ett alias, så här, elegansen, då är det ju ascoolt att elegansen är en person som har djupa insikter om film, soundtracks och cool kultur och liksom som man får massa härlig input av, och man vet ingenting annat om elegansen så här. Liksom det slutar där, man vet inte att
att han egentligen åker runt och reparerar kaffeautomater på kontor i Upplands Väsby eller någonting.
Nej, precis, och det är liksom, om han gör det, det är liksom inget fel med det, men
nej, absolut inte, men det är precis det som är grejen, den magin i att elegansen kan vara vad som helst.
Ja, det, precis, det kan vara en person som jobbar heltid med att sitta hemma och veta jävligt mycket om soundtracks.
Ja.
I teorin också.
Arkivarie eller någonting sånt.
Mm. Och det finns liksom jag tycker att det fanns en fröjd att möta folk som man umgicks med på forum som dolde sig bakom olika nicks och aliases och sånt, som man inte riktigt, man visste inte vilka det var, men sen då på någon fest eller någonting så säger man, ja men vi hänger på samma forum, jag är den och den, och det är så här, va? Är det sant? Så här. Mm. Jag gillar den här tanken på att man nischar in sig. Vi lyssnar ju, både du och jag, på en podcast som heter Tank Riot, som de gör under alias. Det är tre personer som kallar sig Thor, Sputnik och Victor.
Yes.
Jag vet inte riktigt vad deras skäl till att jobba alias är.
Nej, jag funderar på det också. De jobbar ju för staten. Om det kan vara någon sån grej, alltså att de jobbar, jag har inte fått klart, de är någon slags IT-människor allihopa, men det kan väl vara någonting med att de kanske jobbar på någon försvarsgrej eller någonting, eller?
Mm. Alltså, ja, det är möjligt.
Inte för att de sitter och pratar om så mycket sånt, men det är, de kanske bara inte vill att liksom, att de tänker att folk lägger ihop ett och ett liksom.
Mm. Och jag tänker så här, hur hade den här podcasten framstått om vi gjorde det under två nicks istället och var helt så här bara inte sa någonting om vilka vi var.
Alltså nördnivån går ju upp.
Ja.
Det gör den ju direkt. Eftersom att alltså, det tar ju bort på ett sätt alla former av narcissistiska skäl, eller om man ska säga, att göra någonting. Istället så, alltså de narcissistiska skälarna som finns är ju bara in the glory of the nick liksom. Alltså det enda du gör är att främja värdet på ditt internetalias. Och det är ju så här, om det är det man vill åt så är ju det en av de högsta formerna av nördighet liksom.
Definitivt. Nu är det snarare så här, alltså när man gör under sitt eget namn så blir det så här på något vis. Å ena sidan, visst, man, som det heter, stärker sitt egna varumärke, vilket det kan finnas en poäng med eftersom vi båda liksom jobbar med frilansprylar och så vidare. Men å andra sidan begränsar det oss. Väljer vi att inte säga vissa saker här som inte liksom passar in i vilka vi vill vara i någon slags större sammanhang i Oddpod. Det är så här, det är ett retoriskt frågetecken bakom. Men det är liksom, jag känner ändå att så här, aliaset ger en frihet att spela ut. Och då menar jag inte att trolla och sitta och ösa en massa skit, utan det ger också en frihet att spela ut på ett bra sätt.
Jo, men definitivt. Men om vi rundar av lite grann med att prata eller nämna lite så här, vad vi har haft för alias genom åren. Jag vet inte, jag har i alla fall hunnit betat av några stycken. Jag körde länge alltså först tror jag hette någon så här, liksom, när man var liten, typ Lunar Stormåldern, så har jag för mig att min första profil hette Krulltobbe.
Oj.
Jag hade lockigt hår på den tiden.
Oj.
Det varade nog bara något år tror jag innan jag bytte då till, och här, det här är ju väldigt talande för vilken, när jag säger det här nu så kommer ni direkt förstå vilken utveckling jag genomgick de här åren. Men då bytte jag alltså från Krulltobbe till Ian Curtis Rip. Det är liksom ingen sån så här, vad ska vi säga, det är ingen successiv övergång där direkt liksom.
Nej.
Ja. Och så, men sen det hängde med ett tag alltså. Det kallade mig ganska länge. Sen har jag även kört andra varianter lite grann så här, beroende på vad det har varit för ställen. Som till exempel, det här är kanske det nördigaste. När jag spelade World of Warcraft så hette jag Galadriel. Vilket är såhär bara liksom handplockat för att låta så här, fantasy-kompatibelt och på något sätt då kännas lite roligt.
Men ja, och sen inte då, du som hatar, är inte du som hatar fantasy?
Jo, men det fanns nog ett mått av ironi där. Sen döpte jag alla mina, det var ju min profil som hette det. Sen döpte jag alla mina karaktärer som jag spelade med, var döpta efter filosofer. Kristeva, Arendt och liksom massa olika saker.
Ja.
Och sen Droneboy har jag kallat mig i vissa sammanhang. Jag har haft ett flertal nick som jag inte tänker avslöja här.
För att det är?
Ja, det är dels för att det har bedrivits kanske mer, vad ska vi säga, juridiskt tveksamma saker under de aliaserna. Men även för att jag har gjort saker som jag kanske inte vill ska förknippas med mitt namn. Men och sen då har jag även kört med Pris Stratton, har jag kört ganska mycket med på slutet. Vilket ju är Pris i Androids Dream of Electric Sheep. Så det är väl dem.
Ja, jag kommer ju från Amiga-scenen en gång i tiden, där jag först kallade mig för Epithalamion, vilket är sjukt pretto-namn efter en E.E. Cummings poem. Men det blev för långt, så jag tog bort slutet och bara hette Epital. E-P-I-T-H-A-L. Och det var det aliaset jag jobbade med stenhårt på Amiga-scenen. Så därför så hängde det med väldigt länge. Jag använde det i alla möjliga sammanhang. Det var mitt IRC-nick väldigt länge och sånt. Plockar fortfarande upp det ibland då och då så där, när det är någonting. Det fick dock en lite besk eftersmak när i något läge, jag kommer inte ihåg vad det var, om det var, det blev någon skärmytsling mellan Israel och, när fan var det här då? Det här måste varit 96, 97, 97, 98, 99, någonstans där, slutet av 90-talet. Så var jag inne på några så här internationell IRC-kanal politik under namnet Epital. Och på något sätt så måste det vara... det måste klinga på något sätt arabiskt. För att jag blev totalflamad. För det var Hamas eller några som var ute och här. Jag kommer inte ihåg exakta detaljerna. Men efter att jag hade suttit en halvtimme och så här, no, no, I'm from Sweden. Och alla bara, then why are you called Epital? Så att jag vet inte vad det betyder. Och det är ju läskigt när man har någon slags politisk brandfackla. Eller om det bara är att det klingar på något sätt. Så att den har jag släppt i stora... Nu fan vad lång utläggning om
man, nej, absolut inte. Men om man googlar Epital idag, får man ha roliga träffar då?
Vi ska se.
Jag tänker, det vore ju kul om det dök upp någonting från den gamla Amiga-tiden.
Det kan det garanterat göra. Vi ska se.
Det är ju den boken du skriver när du är 70 år gammal. Då letar du upp ditt gamla alias liksom.
Jag ska inte säga vad vi hittade. Ja, nej, vi kan gå vidare därifrån du.
Okej då. Men du har inga mer? Du har hållit ett Epital bara,
nej,
eller?
Nej, ett tag när jag på svenska musikforum och sånt, 00-tal, så hette jag, och det här är så jävla dumt, det är så korkat. Jag jobbade in Barry W, vilket jag insåg senare att alla trodde att det var Barry White förstås. Hur kan de inte tro det? Men det var inte, det var Barry Williams, döpt efter Peter Gabriel-låten The Barry Williams Show. Och jag tyckte det var en skitsnygg referens. Men hej vad jag bedrog mig, det var ett jättedåligt nick.
Har inte du kallats Flakpanser också?
Jo, det stämmer, fast det är nog i lite mer shady sammanhang.
Ah, okej. Okay. Då hängde jag ut det här nu.
Precis. Jo, men det...
Det här kanske inte når programmet, men...
Oh, det kan nog vara kvar där inne, tror jag. Jag ska googla och se så att ingenting jobbigt dyker upp här. Ska se. Nej, det är lugnt. Den träffar ju bara... Det är ju en gammal tysk luftvärnskanon. Så att den träffar bara massa sånt. Så att det är bra. Men nu låter det jättekonstigt, shady sammanhang och tyska luftvärnskanoner är ingen bra kombination, men jag är inte nazist, det är lugnt. Det är också en så här liten aningslös grej. Det nicket, ska jag säga, det kommer ifrån att jag har ju ofta valt utifrån att det ska vara varannan bokstav på varannan hand när man, på ett tangentbord, så att man kan skriva det jävligt fort.
Mm.
Och Flakpanser var en sån som passade väldigt bra. Jag spelade väldigt mycket Medal of Honor just då, så att det var det.
Okay.
Men det är de jag har hållit mig till. Mitt nuvarande vill jag inte outa. Inkdot har jag använt en hel del på internationella forum när man diskuterar böcker och sånt.
Okay.
Men ja, det är mina.
Intimt det här kändes ändå när vi,
ja, jätteintimt, jag blir nästan så här, jag sitter här och blir lite så här röd om kinderna.
Oj, ja, jo. Det är intressant nu. Jag vet inte, det kanske finns jättemycket dirt att gräva upp nu på grund av de här aliasen vi har pratat om. Det vore roligt.
Ja,
det är roligt. Eller vore det inte det?
Ja, kanske det. Ja, det det finns, ja, om någon är så himla skillad att de baserat på dem lyckas googla upp några så här riktigt jobbiga saker, så då får man ge det till dem. Ja, ja. Precis.
Men jag tycker vi tar och kickar över till något annat. You're just in time for the kickoff. Van Damme-cirkeln alltså, och denna vecka med dubbelmackan, double team, Van Damme tillsammans med Dennis Rodman, mannen med många frisyrer.
Jag tänkte innan vi går in på filmen, så tänkte jag vi ska ta en liten kommentar som kom på vår sajt här. Det är aliaset Satan som har skrivit.
Väldigt bra alias.
Mycket bra alias. Han har kritik mot Van Damme-cirkeln. Han skriver så här. Jag ska försöka plocka lite godbitar här. Det var ett långt. Där B-filmcirkeln som vi körde då förra året ändå innebar ett utforskande och ett ett utforskande av begreppet i sig. Känns Van Damme-cirkeln mer som två dudes som betar av en rädda sköna actionrökare de redan sett. Det undersökande uteblir och reduceras till en bra dålig bedömning och en fråga, när kommer splitten? Plus, det där med nya infall på populärkultur och ta populärkulturen på allvar lyser med sin frånvaro. Ni verkar nöjda med själva det faktum att ni ser Van Damme-filmer och trivs. Ja.
Alltså jag tar åt mig rätt mycket av den här kritiken faktiskt.
Jag tycker
definitivt att den är relevant. Samtidigt som vi har fått en del ros för Van Damme-cirkeln att vårat snack om filmerna alltid är bättre och mer intressant än vad filmerna i sig är.
Det jag tar åt mig personligen, det är väl att de första två filmerna tyckte jag vi behandlade ganska bra, men att vi kanske har tappat lite sen.
Vi måste komma ihåg, Van Damme har också tappat
vi följer hans båge.
Precis. Nej, men, jo, men jag tycker definitivt vi har tappat en del grejer som vi hade med oss i början. Framförallt en grej som jag kände, alltså att på något sätt ständigt ha vad ska vi säga, en slags homoerotisk blick mot Van Damme, alltså se Van Damme som liksom något slags ögongodis för män, vilket han ju liksom är, vad ska vi säga, han är ju det kommer man ju inte ifrån, alltså det blir ju inte mer okej för män att titta på vältränade män som inte har så mycket kläder på sig än i liksom Van Damme filmer liksom.
Nej.
Och det tycker jag är väldigt intressant, men känner även att jag har tappat bort det perspektivet ganska mycket, vilket då är tur att Double Team är den filmen som känns absolut mest homoerotisk av allihopa på flera sätt. Vi kan komma in på lite mer varför snart.
Mm. Jo, men absolut, jag håller med. Det Satan har verkligen en poäng.
Men ska vi skärpa till oss lite grann då nu på sista slutspurten här av Van Damme-cirkeln, eller?
Ja, definitivt. Och ett bra avstamp i det kanske är Dennis Rodman i lila metallic leggings.
Alltså, jag är helt fascinerad och helt uppslukad av Dennis Rodmans karaktär i den här filmen. jag tycker på riktigt att den är helt fantastisk. För att, alltså, det finns inte en manlig karaktär i en actionfilm någonsin som är så kicka som Dennis Rodmans karaktär är, och samtidigt så extremt queer och liksom, vad ska vi säga, sexuellt ambivalent, eller vad man nu vill kalla det. Alltså han utstrålar ju, alltså det är nästan som att det hela filmen är oklart om han är väldigt attraherad av Van Damme eller om han bara är liksom en vapendealare liksom. Och det ger den karaktären extremt mycket djup. Det är väldigt synd att Dennis Rodman är extremt usel skådespelare.
Ja, tror du att man gjorde det medvetet, den grejen, spökade ut honom?
Nej, alltså jag tror så här. Jag tror att det är Rodman som har pushat stenhårt för det. Man måste komma ihåg att Dennis Rodman här i slutet av 90-talet, när han började med liksom piercingar och roliga färger på håret, men tog ju det hela tiden till nästa nivå så att säga. Alltså man måste komma ihåg att Dennis Rodman var ju drag queen ett tag. Mm. Alltså han körde ju väldigt mycket att klä sig i kvinnokläder och liksom alltså han är ju en atlet som har lekt mer med sin persona än vad någon annan atlet har gjort kanske. Och är i det fallet väldigt, väldigt intressant. Sen gick han ner sig ganska mycket i droger och missbruk och körde karriären åt helvete. Han har ju liksom inte skådespelar råvarorna för att kunna liksom gå över till någon skådespelarkarriär riktigt. Men jag tror definitivt att det är den dimensionen han har velat ta med sig in i den här karaktären på något sätt.
Och det är ju en ganska konstig matchning på ett sätt. Mm. Att han möter Van Damme som då är liksom ett ganska stelt ansikte, järnhård blick, står för väldigt supermanliga ideal någonstans. Mm. Att man teamar de två. Och dessutom i filmen gör om det också. Alltså jag tänker på det när Van Damme är utklädd till någon slags hippie, någon slags Manu Chao figur, medan Rodman går i jävligt snygga kostymer.
Det är också väldigt intressant hela den grejen med att, alltså, Rodman först dyker upp i någon slags nätlinne väldigt mycket läppglans och ett par asfräscha solbrillor och sen ett par liksom så här rosa ormskins tights. Och känns väldigt naturlig i hela den rollen på något sätt. Men sen då när han får på sig kostymen så känns det jättekonstigt. Alltså det är verkligen att han är utklädd, vilket är extremt intressant på något sätt, när det liksom i film oftast är den motsatt förvandling som sker. Alltså att personen går från att ha kostym och se proper ut till att ha någon slags extrem maskeraddräkt på sig liksom. Här är tvärtom, här är maskeraddräkten normaltillståndet och man köper det rakt av för att det känns det känns helt naturligt på något sätt.
Undrar om det hade varit möjligt att göra det utan att ha vetskap om vem Rodman är i verkliga livet.
Ja. Ja, det är intressant. Men även då liksom, alltså när Van Damme kommer till hans första gången i Antwerpen, också bara det att han har sin vapengömma i Antwerpen.
Ja, jag skrev ner det här. Alltså, vilka andra filmer kan vi komma på som har utspelats i Antwerpen?
Snatch. Början av Snatch utspelas i Antwerpen. De rånar det här diamantkontoret. Men annars så känns det också så här. Det känns som att man har valt Antwerpen för liksom en amerikansk publik. För att det liksom på något sätt symboliserar någon slags europeisk dekadens, eller vad man ska säga. Det är liksom så här, det är inte konstigt att i Antwerpen finns någon slags sexuellt dubiös klubb där tjejerna har dykadräkter och dansar i liksom en vattentank. Och liksom personer som Dennis Rodman har underhuggare i drag som säljer vapen, som han kallar för sina, vad han säger, little helpers, eller vad han säger. Eller hans reindeers, eller vad det är.
Kombinationen fetischklubb och vapenaffär.
Precis, det känns liksom så här, det känns mer naturligt att en sån ligger i Antwerpen än att den ligger i London. Eller att den ligger i så här, New York eller någonting sånt. Det passar inte på något sätt.
Men det är väldigt tydligt att de åker därifrån till Italien sen då också. Att det är så här, själva missionet ska givetvis inte utföras där.
Sen. Nej.
Jag tycker också, alltså, om man tittar på filmen i stort, väldigt konstigt berättad historia tycker jag. Där man, först så får vi vara med på ett stort mission där de ska ta den här, vad heter han, Stavros, som var någon internationell terrorist.
Mickey Rourke helt enkelt.
Ja, och när det går fel så liksom blir Van Damme förvisad till kolonin. Dit gamla agenter får välja då, antingen så åker de dit och jobbar med så här analysarbete eller så blir de nervgasade.
Ja, vad är det de säger? De är för sällsynta för att döda och för vad säger de? För farliga för att finnas i det vilda liksom. Det låter ju som den här Hunter S. Thompson-klyschan i Fear and Loathing i Las Vegas när han pratar om Dr. Gonzo. Så jag för mig, han säger att Dr. Gonzo är too rare to live, too weird to die. Alltså det är liksom det vore ju extremt snyggt om det var en passning till Hunter S. Thompson, hela den grejen. Det tror jag inte. Men jag håller med, det är väldigt konstigt.
Och bara män där.
Framförallt också så blir det väldigt så här, det är nästan bara män med i hela filmen. Det är två kvinnor, Van Dams fru och hon som hjälper frugan där, hon som är barnmorska. Men också väldigt konstigt, för det känns som att man slarvar liksom bort Stavros som villain där. Alltså först etablerar man honom som villain och sen då så kommer den här grejen på den här ön där det då mer känns som att den här äldre herren är den onde. Och sen så liksom så här, ska man då försöka efter ett tag då knyta tillbaka till att det är Stavros som är ond. Och då har vi tappat honom lite grann, känns som.
Verkligen, och jag tyckte den vändningen var så himla konstig, för att det är en sak om ett mission om en film inleds med ett mission som går snett och sen flyttas till den här kolonin och att resten av filmen utspelar sig där. Alltså, det hade varit en storyline som hade funkat. Men här kommer liksom en stor klump på typ 35-40 minuter halvvägs in i filmen som på något vis är väsensskild från... det är så konstigt, de hade bara kunnat så här, du vet, göra honom till en så här persona non grata på Jason Bourne-vis. Så här, frysa ut honom från alla hans assets. Eller någonting. Alltså, varför berätta hela den här långa historien om... det är klart att den har en viss poäng, men det är jättekonstig film.
Den skälper mer än den hjälper liksom.
Definitivt.
Men däremot så är det, alltså hela den rymningsscenen är ju fantastisk. Den den fångar ju på något sätt, alltså det bästa i träningsmontaget kontra någon slags MacGyver tematik liksom, som jag tycker funkar väldigt väldigt bra. Vi har liksom, han sitter och skär av sig tumavtrycken och sen bygger den här maskinen som ska trycka på knappen åt honom och det. Det tycker jag är helt fantastiskt liksom.
Ja, ja, det var bra, men det är fortfarande en så här, det var inte en resa som man ville hänga med på, känner jag.
Ja. Nej, men även liksom, jag tycker att splitten i det här fallet även är ganska, vad ska vi säga, den kommer ganska naturligt, för här blir splitten, den symboliserar liksom Van Dams återkomst på ett sätt, alltså att han så här, när han börjar träna, så handlar det om att så här, hitta splitten igen. Alltså det är på något sätt som att man leker med hela den idén att Van Damme är bra på split. För att så här, alltså när han har tappat splitten så är han inte Van Damme. Så det man gör i träningsmontaget är hur man visar hur han blir bättre och bättre på splitten liksom. Vilket i sin tur innebär då att han till slut blir Van Damme på nytt liksom. Och därmed kan fria sig.
Tror hon var där i tanken? Eller ja, är det vi som ser det?
Nej, den saken tror jag definitivt som tänkte på. Det finns ju en anledning till att han liksom prompt ska upp där med benet och trycka på liksom.
Men i stora drag då, var det något att ha?
Alltså jag är rent filmiskt inte jätteimponerad på det, men väldigt, väldigt hänförd av Dennis Rodmans karaktär. Det är bland de mest intressanta karaktärer jag har sett i en actionfilm någonsin. Och framförallt så var det, jag såg den en gång när jag var ganska liten och missade ju då ganska många nivåer i Dennis Rodmans karaktär som jag såg nu på något sätt. Vilket gjorde det mer intressant på något vis. Så jag tror att det var därför jag typ kunde ta till mig filmen också. För att jag helt plötsligt hittade saker i den som jag inte trodde fanns där överhuvudtaget. Så att Rodmans karaktär, mycket bra. Filmen i övrigt, sådär. Du då, hur känner du?
Ja, det var väl lite samma sak. Alltså jag tycker kombon, alltså att matcha upp Dennis Rodman och Jean-Claude Van Damme, det är liksom antingen ett drag av galenskap eller av stort geni. För det känns som att så här, vad pratade de om när de inte filmade? Och liksom hur funkar de ihop? Och alltså det finns så många så här off-screen-frågetecken jag har där. Men som berättelse så var det väl, man kan väl säga att Van Damme var ganska utbytbar. Om vi ska titta på det ur en Van Damme,
faktiskt.
Van Damme-cirkeln perspektiv så var ju han utbytbar faktiskt. Det som sagt, jag tycker att han är på en stadigt nedåtgående bana här i sin karriär.
Ja, vi får väl se lite grann framöver vad som händer. Till nästa gång då så kör vi filmen som kom där året därefter, 98. Mycket för att jag har blivit väldigt varmt tipsad om den av flera vänner om att vi borde se den. Den är gjord av en Hongkong-regissör som heter Tsui Hark. Knockoff alltså från 1998 till nästa Van Damme-cirkel. Det ska bli intressant på något sätt.
Ja, vi lyckades undvika de uppenbara frågetecknen som den stora tigern och Coca-Cola-sponsringen i slutscenen, och vi gick rakt in på den djupare analysen av Van Damme den här veckan. Och med det gjort så är det dags för Postscriptum, där vi tipsar om goda saker som vi har sett i veckan. Jag ska tipsa om en dokumentär som heter Imaginary Landscapes om Brian Eno. Den är från 1989 och finns att se fritt på YouTube. Och det är ett väldigt fint och provocerande, inspirerande litet snack med Brian Eno. Han pratar bland annat om hans kortlek oblique strategies, som värt att kolla upp.
Väldigt bra. Jag tänkte tipsa om en text av författaren Edmund White. Den handlar om hans, lite grann hans uppväxt och hans skolgång och hans förhållande till Mitt Romney. Den publicerades i New Yorker för några veckor sedan under deras paroll som heter Newsdesk. Väldigt, väldigt bra. Den heter Cranbrook and Romney. Cranbrook i skolan som både han och Romney gick på. Rekommenderad läsning.
Då tackar vi för oss för idag.
Ja, och som vanligt är ni välkomna att gå in på vår blogg oddboy.se och kommentera gärna under fina alias då, så att vi inte vet vilka ni är. Så vi får den där dimensionen av magi i kommentarerna.
Ha det fint.
Till nästa gång, ha det bra.
Vi ses.
Ciao.